den 26 september 1996. Sanna eller osanna uppgifter om Palmemordet?
Till uppgifter med anknytning till mordet på Olof Palme. Sydafrikas säkerhetstjänst var inblandad i mordet. Det hävdade idag polisöversten Eugene de Kock, som under domstolsförhör den senaste tiden har pekat ut apartheidtidens ledare för en rad mord och attacker. Just nu försöker han förhandla ner sitt eget straff för 6 olika mord.
Den sydafrikanska säkerhetstjänsten, och då en hemlig avdelning som sysslar med så kallade smutsiga operationer, skulle ha varit direkt inblandad i mordet på Olof Palme. Det påstår den 48-årige polisöversten Eugene de Kock, som inför högsta domstolen i Pretoria försöker byta informationen mot ett lägre straff för de 89 dåd han är fälld för. Mannen som skulle ha varit direkt inblandad i mordet på Olof Palme är de Kocks förre kollega Craig Williamson, kallad superspionen. Williamson ledde operationen mot Sydafrikas apartheidfiender utomlands, en verksamhet som gick under namnet Operation Longreach, operation Nå långt. De här uppgifterna är än så länge bara antydningar från de Kock, som dock påstår sig ha mer informationer. Att Sydafrikas säkerhetstjänst och Craig Williamson skulle varit inblandade i mordet på Olof Palme har antytts tidigare från olika håll och var också ett av spåren i Palmeutredningen. Men Craig Williamson själv, som både inför ANC och i olika intervjuer, öppet berättat och erkänt olika dåd. Bland annat sprängningen av ANCs kontor i London och brevbomben som dödade före kommunistledaren Joe Slovos hustru, har hittills avfärdat alla spekulationer och frågor om mordet på Olof Palme. Just nu vistas Williamson på hemlig ort någonstans i Sydafrika utan att vara åtalad och har bett att få framträda inför sanningskommissionen för att där berätta allt om vad som hände under hans kamp för apartheid. Vincent Tolbeck, Kapstaden.
Den 27 september 96.
Så till vittnesmålet i en domstol i Sydafrika igår, där en agent i Sydafrikas säkerhetstjänst pekas ut som inblandad i mordet på Olof Palme. Regeringspartiet ANC har nu lovat att utreda de här anklagelserna fullt ut, rapporterar Vincent Dahlbäck.
För 10:e dagen i rad så kommer den före polisöversten Eugene de Kock idag att avslöja hemligheter begångna under apartheidtiden. Påståendet att sydafrikanska säkerhetsstyrkor skulle ligga bakom mordet på statsminister Olof Palme är bara ett i raden. Men det är första gången det kommer från just en sydafrikansk säkerhetspolis. Eugene de Kock, som har dömts för 89 olika terrordåd begångna av hemliga styrkor inom polisen, försöker nu inför domaren förhandla fram strafflindring genom att avslöja så många av sina överordnade och forna kollegor som möjligt. Och en av dem är hans forne kollega, den så kallade superspionen Craig Williamson, den man som organiserade smutsiga operationer utomlands mot ANC och andra apartheidmotståndare. Den verksamheten gick under namnet Operation Longreach, operation Nå långt. Och det var genom den verksamheten som Craig Williamson skulle ha spelat en roll i mordet på Olof Palme. De Kocks alla avslöjanden har till stor del visat sig riktiga, men några har kunnat avfärdas helt. Han var en av apartheidregimens mest beryktade lönnmördare med stor insikt i hemliga operationer. Den utpekade Craig Williamson finns fortfarande i Sydafrika, men på hemlig ort, eftersom han har många fiender. Williamson har öppet berättat om mord som han har planerat och begått. Och hans namn har förekommit tidigare i Palmeutredningen, men varje gång han fått frågan om delaktighet i mordet så har han förnekat detta. Och regeringspartiet ANC har nu i ett uttalande sagt att det är skyldigt det svenska folket att gå till botten med dessa uppgifter och göra allt i dess makt för att mördaren ska bli gripen. Vincent Dahlbäck, Kapstaden.
Den 28 september 96. Fler och fler uppgifter om Sydafrikas inblandning i Palmemordet. Men även den svenska polisen misstänks.
God kväll. En högt uppsatt person inom Sydafrikas forna dödspatruller bekräftar i en tidningsintervju idag att det fanns en plan inom den sydafrikanska säkerhetspolisen att mörda Olof Palme. Hur säkra hans information, hans uppgifter är oklart, eftersom det är tredjehandsinformation.
Pretoria idag. Stan är full av rykten om Palmemordet efter polisöversten de Kocks vittnesmål här i högsta domstolen. Dirk Kotzee är en avhoppad före detta agent i Sydafrikas säkerhetstjänst. Han var alltså kollega med de Kock, numera är de bittra fiender. Men även han har fått informationer om att sydafrikanska agenter och den så kallade superspionen Craig Williamson skulle ligga bakom mordet på Olof Palme.
Didn't have to go without asking for it. Ex-colleague of Craig Williamson that was involved with him in Long Reach told me of their involvement in the run-up to the Olof Palme murder.
In your mind, is there any doubt that Olof Palme was actually assassinated by South African agents?
Not at all. Nothing. No doubt at all.
Hittills har alla påståenden om sydafrikansk inblandning i Palmemordet bara handlat om hörsägen och andra hans information. Ingen har ännu presterat några konkreta bevis.
Men Marius Schoon, ANC-aktivisten som fick sin hustru och dotter mördad av de Kock och Williamsons agenter, han menar att uppgifterna om Palmemordet mycket väl kan stämma.
I think Dirk Coetzee is possibly speaking the truth when he says that South African agents were involved in monitoring Palmer very carefully. Given the history of the South African death squads, I think that it is not impossible that he could have been assassinated by agents of the old discredited regime.
Minst sex svenska poliser besökte vid olika tillfällen Sydafrika åren omkring mordet på Olof Palme. Och redan 1987 utreddes detta, och utredningen intresserar nu Palmekommissionen som granskar bland annat de så kallade polisspåren. En av poliserna är känd för sina högerextrema åsikter och har figurerat i Palmeutredningen.
I november 1987 surrade media av rykten. Svenska poliser, bland annat från den då beryktade Norrmalmspolisen, skulle ha besökt Sydafrika och tränat med sydafrikanska poliser. Det senare stämde inte. Det var en förväxling med schweizisk polis, visade sig när polisens interna utredningar började granska resorna. Men det visade sig att minst sex poliser på privat initiativ besökte Sydafrika före och strax efter 1986, under en tid då det officiella Sverige på olika sätt bojkottade apartheidregimen. En av dem, en känd kriminalinspektör med högerextrema åsikter. Han var en av poliserna i den beryktade så kallade baseballligan inom Norrmalmspolisen, och han har figurerat i Palmeutredningen. Han vägrade låta sig förhöras i internutredningen, men medgav att han var på semester i Sydafrika i februari 1987. En annan polis var i Sydafrika på en bröllopsresa 1985 och bodde hos en sydafrikansk poliskollega. Han försökte få stipendiepengar till resan för att bland annat studera den sydafrikanska statspolisens uppbyggnad. En polis som en tid var avstängd på grund av misstankar om narkotikabrott besökte Sydafrika 1985 och skrev sedan ett tackbrev med en hyllning till landet. En hundförare hos Stockholmspolisen var domare i en hundutställning i Sydafrika i mars 1985. Med på den privata resan var en poliskollega. En polisassistent vid Norrmalmspolisen var i Sydafrika 1986 och 1981, då han bland annat besökte polisskolan i Pretoria. Polisens interna utredningar fann inget oegentligt i resorna, men utredningen intresserar Palmekommissionen, som bland annat ska granska det så kallade polisspåret, som kan få ny aktualitet om de nya uppgifterna från Sydafrika visar sig ha substans. Det kan också ha varit betydligt fler poliser som besökte Sydafrika den här tiden.
Min minnesbild är att det mest var facket som anmälde till oss vilka som hade varit i Sydafrika.
Så det kan ha varit fler än de här sex personerna som besökte Sydafrika under den här tiden?
Ja, vi har bara de vi fick uppgift om, de besökte vi, och de som ville uttala sig om det, de fick göra det. Och någon ville inte.
September 1996 var sydafrikansk polis inblandad i Palmemordet 1986.
Så till uppgifterna om Sydafrikas inblandning i mordet på Olof Palme. Den förre chefen för Sydafrikas säkerhetsstyrkor, Dirk Coetzee, hävdar att en man som heter Anthony White ska ha utfört mordet på Palme. Han säger också att polischefen Eugene de Kocks utspel i domstol häromdagen var noga planlagt.
Att avslöja vem som var inblandad i mordet på Olof Palme, det var välplanerat, det säger Dirk Coetzee till Ekot. Han är grundaren av Sydafrikas hemliga styrkor och dödspatrullen och var chef för polisöversten Eugene de Kock som kom med påståendet i torsdags. Enligt de Coutier så berättar en gemensam vän till honom och de Kock att de Kock planerat att sätta dit den före så kallade superspionen Craig Williamson i ett par veckors tid. Mördaren skulle heta Anthony White, verksam i Rhodesia mot befrielsestyrkorna nuvarande Zimbabwe och Mosambik. Och enligt uppgift ska han befinna sig i Grekland eller på den turkiska delen av Cypern. Och det var Eugene de Kock som sagt att det kostade Sydafrikas säkerhetspolis drygt 100 000 kronor för dess delaktighet i mordet på Olof Palme. Och det var en operation som var planerad av Craig Williamson. Dirk Coetzee säger till Ekot att han vetat om detta ett par års tid och att han också berättat om det tidigare utan att någon uppmärksammat det. Och att han nu i den andra källan på ett par dagar att utpeka Sydafrikas säkerhetspolis som delaktig i mordet. Vincent Dahlbäck, Kapstaden.
Till det senaste om Sydafrikas eventuella inblandning i Palmemordet. Varför har ingen, vare sig Sverige eller Sydafrika, tidigare undersökt påståendet att sydafrikanska agenter låg bakom mordet på Olof Palme? Ja, det här undrar grundaren av Sydafrikas hemliga polis, Dirk Coetzee, som säger att han berättade det här redan för 1,5 år sedan.
I Sydafrika har ledande inom regeringspartiet ANC vetat om den påstådde mördarens namn Anthony White i 1,5 år. I Sverige har polis och regeringen vetat om det i 8 månader. Det säger Dirk Coetzee, grundaren av den hemliga styrkan inom säkerhetspolisen. Idag är han upprörd över att ingen trodde på honom för 18 månader sedan. Liksom ingen trodde på honom för 7 år sedan då han avslöjade sin egen hemliga styrka och det ena terrordådet efter det andra.
Now only it comes important. Last night they were stormy. I said, why now? I've been telling the story for a long time. To several people. But no one believes me.
Jag har fått rätt på punkt efter punkt. Ingen har beslagit mig med lögn. I sitt lilla hus i Pretoria radar Coetzee upprört fram dokument efter dokument på bordet för att bevisa vad han säger. Det jag berättade när jag lämnade Sydafrika 1989 har nu bevisats när en efter den andra på senare år börjat bekänna. Dirk Coetzee fick veta mördarens namn när han återvände till Sydafrika av en dubbelagent vid namn Rian Stender. Alla trodde att Coetzee skulle få en topposition inom ANC och Stender var en av dem som ville ställa sig in hos den nya ledningen i landet. Att hans efterträdare, polisöversten de Kock, nu antyder samma sak men utelämnar mördarens namn, det tolkar Coetzee så att de Kock vill komma åt hjärnan bakom mordet, spionen Craig Williamson, men samtidigt skydda sin hustru som finns i Europa från Williamsons kolleger.
I can say of this whole story is you will in the end find that Craig Williamson and his gang was involved and responsible for the Olof Palme murder.
Till slut kommer nog sanningen fram, säger Dirk Coetzee. Och då kommer ni i Sverige att få reda på att det var Craig Williamsons hand bakom mordet på Olof Palme. Vincent Dahlbäck, Pretoria.
Men här i Sverige säger kriminalkommissarie Ingmar Krusell, som var biträdande spaningsledare i Palmeutredningen fram till 1990, att han inte stött på namnet Anthony White.
Nej, det är inget namn som jag kan erinra mig. Jag har aldrig varit uppe på någon utav spaningsledningens genomgångar. Det var inte för att jag har fört anteckningar ifrån dem.
Vad säger du om att Whites forna kollegor i den sydafrikanska säkerhetstjänsten nu pekar ut honom som Olof Palmes mördare?
Ja, vad ska man säga om det? Det är deras egna utgångspunkter och bevekelsegrunder.
Är det orealistiskt att tänka sig att han skulle kunna utfört mordet?
Rent allmänt kan jag ju säga att mordet som sådant var inte utfört utav någon så kallad professionell mördare. Inte. Det här var ett lönnmord av det mest triviala slaget. En manisk enskild individ med personligt hat mot Palme.
Så en professionell agent av Anthony Whites typ med ett uppdrag att mörda skulle aldrig ha utfört Palmemordet på det sätt som skedde sen?
Nej, han skulle för det första inte ha stannat kvar och exponerat sig så som han gjorde. Han skulle inte ha exponerat sig utanför biografen Grand heller. Och då presumerar jag att grandmannen också var gärningsmannen.
Nu visar det ju sig att den sydafrikanska agenten Craig Williamson faktiskt bodde i Stockholm under mordnatten. Visste ni det?
Nej, det har aldrig varit uppe till någon överläggning, någonting omkring Craig Williamson, inte under den tiden som jag var i Palmegruppen. Det är väl frågan om det är styrkt att han verkligen fanns i Stockholm.
Ingmar Krusell, tidigare biträdande spaningsledare. Och nuvarande åklagaren i palmutredningen John Danielsson, han säger att det är oklart om namnet Anthony White finns med i den omfattande palmutredningen och att uppgifterna om White är nya för honom.
Ja, de är nya för mig. Jag kan inte svara på om namnet White har förekommit i utredningen i anknytning till Sydafrika spåret, men för mig är de nya för dagen.
Det Palmegruppen gör nu är att gå igenom allt utredningsmaterial och plocka ut uppgifter som rör Sydafrika och söka efter uppgifter om både Anthony White och säkerhetsagenten Craig Williamson som utpekas som inblandad i Palmemordet. Kanske också få svar på om Williamson verkligen var i Sverige vid tiden för mordet. Jan Danielsson säger att det finns uppgifter om det, men att han inte vet om uppgifterna är tillförlitliga. Eventuellt kanske svenska utredare också kommer att åka till Sydafrika, men det är ännu inte bestämt. Alla nya uppgifter som nu har framkommit ska undersökas, säger Jan Danielsson, men Anthony White kommer inte prioriteras i arbetet.
Då tror jag inte, som jag ser det idag i varje fall, att White är det första vi ska göra, utan då ska vi försöka komma närmare till de här uppgifterna till en början. Vi har många andra uppslag som jag också idag bedömer som mera intressant.
Den 10 oktober 1996.
Under 12 år var hon Olof Palmes älskarinna. Och först nu och för TV3 Direkt berättar fotografen Eva Rudling sanningen om sitt liv med Olof Palme.
Ryktet gick. Medarbetarna kring Palme viskade om det i smyg. Journalisten Christer Isaksson antydde det i sin bok förra året. Men aldrig tidigare har det bekräftats förrän idag då Eva Rudling lättade på förlåten. Från 1974 och ända fram tills han mördades hade hon hemliga kärleksmöten med Palme.
Vi drogs till varandra. Det var en person kan man säga.
Så du var Olof Palmes älskarinna i 12 år?
Ja.
Hur lyckades ni hålla det hemligt?
Det går om man måste.
Eva Rudling, före detta fotomodell, konstnär, fotograf, gjorde en serie bilder av Palme 1974. Det var så de började umgås.
Träffade du någonsin Lisbeth under den här perioden?
Ja, jag träffade henne med Olof Palme på en Nordiska rådets bal när jag var där med Pierre Schori en gång. Då satt vi vid samma bord och ja, umgicks.
Men hon hade ingen aning?
Det vet jag inte.
Var träffades ni, Hanna, du?
Vi träffades hemma hos mig på olika ställen där jag bodde.
Varför går du ut med det här nu?
Jag är lite trött på att inte kunna prata och bara hålla på och ha det här för mig själv.
Den 10 oktober 1996, ett av de många spåren i Palmeutredningen.
Polisen har de senaste 2 åren köpt vapentillbehör för över 500 000 kronor av en vapenhandlare med högerextrema åsikter som flera gånger figurerat i Palmeutredningen. Och affärerna fortsätter trots att de anses olämpliga. Enligt polisens presstalesman Claes Kassel saknar polisen för närvarande möjligheter att avbryta samarbetet med vapenhandlare.
Han har en agentur på en särskild sorts övningsmaterial, så kallade FX-patroner, som vi behöver för vår utbildningsverksamhet. Och det har vi hittills inte hittat något sätt att komma runt.
Det är inte vem som helst polisen gör affärer med. Den idag 43-årige vapenhandlaren som brukar kallas för Ö i massmedia och som själv tidigare varit polis var djupt insyltad i Ebbe Karlsson-affären. Ö skaffade fram den avlyssningsutrustning som Helsingborgstullen upptäckte i juni 88 och det var i Ös lägenhet som tullkriminalen en tid senare hittade mängder av vapen och ammunition samt flera fotografier där Ö gjorde Hitlerhälsning. När Olof Palme mördades ägde Ö en lägenhet nära mordplatsen och han saknar alibi för mordnatten. Efter mordet på Palme har flera tips antytt att Ö var inblandad i mordet och hans namn har varit ständigt aktuellt bland de så kallade privatspanarna. Ö har förhörts av Palmeutredarna flera gånger men det finns inga som helst bevis mot honom. 1992 dömdes Ö till böter för sin inblandning i Ebbe Carlsson-affären, men polisen har fortsatt att göra affärer med honom. Bara sedan i juni 94 har polisen betalat över 616 000 kronor till Ö för bland annat övningspatroner och skyddsvästar. Ö var också under flera år polisens enda leverantör av reservdelar till tjänstevapnet Sig Sauer och till den tyngre automatkarbinen Hässler und Kors. Men sedan en tid tillbaks köps delar till de här vapnen nu indirekt från vapenfabrikerna utomlands eftersom affärerna med Ö ansågs olämpliga. Men ändå fortsätter samarbetet med den högerextreme vapenhandlaren. Bara i år har polisen hittills köpt varor för 150 000 kronor av Ös företag. Men nu, efter medias rapportering om saken, så vill polisen avbryta samarbetet helt.
Man kan bara konstatera att den nuvarande ledningen är missnöjd med att vi gör affärer med honom.
Men den här personens sympatier med högerextrema rörelser och hans förflutna har ju varit känt en längre tid.
Ja då, för 17. Det har inte varit obekant. Det har det inte. Men det har tydligen inte riktigt påverkat folk på samma sätt som det gör idag.
Hittills i år har ni handlat för 150 000 kronor och sådana.
Ja, det är riktigt. Vi har konstaterat att det finns så pass stora fakturor. Nu är väl då en del av det inte... Allt är förmodligen inte sådana här FX-patroner, utan en del av det är nog skyddsvästar också. Vi har inte hunnit att ta fram originalkopiorna ännu, men det lutar åt att det är skyddsutrustning. Men det förändrar egentligen inte saken. Det är lika bekymmersamt det.
Det har varit ett olämpligt samarbete där.
Ja.
Polisens presstalesman Claes Kassel, reporter Anders Pontara och nye rikspolischefen Sten Heckscher säger att han inte vill kommentera polisens affärer med den här vapenhandlaren eftersom han är för dåligt insatt i ärendet.
Den 15 oktober 1996.
Det går framåt men långsamt för de svenska palmutredarna Jan Danielsson och Hans Ölvebro som befinner sig i Sydafrika för att utreda om den sydafrikanska säkerhetstjänstens dödspatruller kan ha legat bakom mordet på Olof Palme. Och de hoppas fortfarande bland annat att få träffa den så kallade superspionen Craig Williamson som påstås ha varit i Sverige vid tidpunkten för mordet.
De två svenska mordutredarna traskar idag det sjätte dygnet på sydafrikansk mark vidare i Sydafrikas spårets varierande vindlingar. Flera personer, såväl sydafrikaner som svenskar som anser sig ha uppgifter om mordet, har självmant hört av sig. Åtminstone en sydafrikansk mördare har hörts, men ännu ingen som kan bindas till mord annat än i Johannesburg, Khayelitsha, Crossroads och KwaZulu. Så här sammanfattar Hans Ölvebro arbetet så här långt.
Ja, i och med att vi är nere och arbetar så är det klart att det går framåt. Vi kommer ju, vi samlar in information och träffar människor som kan ge oss upplysningar och även dokumentation.
En av de utpekade gärningsmännen, den tidigare rhodesiske kommandosoldaten Anthony White, har tidigare meddelat svenska myndigheter att han önskar rentvå sig och uppgav sig igår av sin familj i Mozambique redan befinna sig i Sydafrika, möjligen för att träffa de svenska mordutredarna, vilket de dock påstår att de inte har någon kännedom om. Deras uppdrag är känsligt då Sydafrika just nu med vånda och smärta försöker göra upp med alla de mord, attentat, kidnappningar och tortyr som apartheidregimens säkerhetsstyrkor en gång begick. Och den forna regimens nätverk består, dokumentation undanröjs, få vill eller vågar vittna, desinformation är legio. De båda svenskarna befarar att avlyssning fortfarande kan pågå. Polisöversten Eugene de Kock, ansvarig för en rad politiska mord och den som påstår att Sydafrika låg bakom mordet på Olof Palme, kommer med stor säkerhet att höras ännu en gång. Möjligen också superspionen Craig Williamson som, om han vill, kan kasta ljus över många av regimens attentat. Men det finns ett problem med Williamson. Han sitter i fängelse i Angola, formellt för felaktig visering. Kanske för två politiska mord också där. Ett förhör med denne kräver därmed medverkan av angolanska myndigheter. Men Danielsson och Ölvebro bär fortfarande ett hopp, säger de, att under den här Sydafrika-episoden få träffa denne gamle Sverigebekanting som en del påstår sig ha sett i Stockholm vid tiden för mordet. Bengt Terner, Pretoria.
den 21 januari 1997.
Om utredarna av mordet på Olof Palme har behov av det, så ska det inte vara omöjligt för dem att ta del av de hemliga bankhandlingar om Bofors Indienaffär som finns i Schweiz. Det här borde kunna ske inom ramen för det europeiska rättshjälpsförfarandet. Det säger en talesman för det schweiziska polisdepartementet till Ekot.
Idag på förmiddagen så lämnar det schweiziska polisdepartementet här i Bern över en låda med ett tusental hemliga bankhandlingar till Indiens ambassadör i Schweiz. Handlingarna förmodas ge svaret på vem som tog emot mångmiljonbelopp i misstänkta mutor i samband med att svenska Bofors fick sin miljardorder från Indien för snart 11 år sedan, en månad efter mordet på Olof Palme. I Sverige lades mututredningen mot Bofors ner 1988 utan resultat, och i det ärendet är det idag utsiktslöst för svenska utredare att få läsa de hemliga bankhandlingarna. Men utredningen i mordet på Olof Palme pågår fortfarande, och ett av flera tänkbara motiv för mordet är just Bofors Indienaffär, där Olof Palme var djupt invecklad. Han var Bofors bästa säljare, som Bofors-direktörerna uttryckte det mellan skål och vägg. De schweiziska myndigheterna kommer att behålla egna kopior av bankhandlingarna som lämnas ut till Indien, och de tjänstemän i Bern som har hanterat Indiens ärende har under hand låtit förstå att de innehåller uppgifter som också kunde ha ett svenskt intresse. Underförstått i utredningen av mordet på den svenske statsministern. Nu har dessutom rättshjälpsförfarandet förenklats på den schweiziska sidan, berättar polisdepartementets talesman Folko Galli.
Alltså Bofors var einer jener spektakulären fälle, etwa vergleichbar mit dem Marcos-Fall, der die Schwachstellen des Rechtshilfegesetzes aufgezeigt hat und der letztendlich zur Revision dieses Rechtshilfegesetzes geführt hat.
Det spektakulära Bofors-ärendet, som kan jämföras med fallet där man jagade den filippinske diktatorn Ferdinand Marcos undangömda förmögenhet, visade på de svaga punkterna i det schweiziska regelsystemet och tvingade till slut fram en lagändring, säger Folko Galli. Jan Mosander, Bern.
Den 19 mars 1997. Åter dags för ett tips i Palmeutredningen.
God kväll. Christer Petterssons bäste vän i fängelset, den så kallade bombmannen Lars Tingström, har erkänt att det var han som beordrade mordet på statsminister Olof Palme. Det säger hans advokat Pelle Svensson, som också överlämnat den nu avlidne bombmannens testamente med dessa uppgifter till Palmespanarna. Advokaten har varit bunden av ett tysthetslöfte i 10 års tid, och frågan är nu om de här nya uppgifterna kan leda till en lösning på mordet.
I december lämnar jag det här till riksåklagaren, och sen har det varit samråd mellan justitiekanslern, riksåklagaren och advokatsamfundet, och sen fick jag klartecken i mitten av januari.
Så det är grönt nu alltså.
Det är grönt, för jag vill inte riskera något eget åtal.
Men du börjar gärna ställa ut och vittna i polisen.
Ja, det måste jag göra. Ja. Och sen har jag ju redan varit i förhör i 3 timmar.
När var det?
Och lämnat alla uppgifter. Det var slutet av januari.
Ja. Och förhör hos?
Hos Palmegruppen, Palmeutredarna. Ja.
Men vad är det som din klient kan ha vetat som aldrig har kommit fram tidigare?
Han erkänner här i sitt så kallade testament att han har beordrat mordet på Palme. Han talar om varför han ville hämnas så mot hela samhället. Han talar om vem den lejde mördaren är. Han talar om var vapnet kommer ifrån. Han talar om var vapnet är kastat och så vidare. Allt det här har de fått i Palmegruppen.
Är det trovärdigt?
Jag vill inte peka ut någon mördare. Jag säger bara att min klient Tingström har erkänt att det är han som planlade mordet på Palme och beordrade mordet också.
Är det trovärdigt?
Ja, han har ett mycket starkt motiv.
Har mordet skett på ett sånt sätt som stämmer överens och ligger i linje med det innehåll som finns i testamentet och det gäller planen?
Ja, det finns en mycket god överensstämmelse.
Det gör det? Ja. Finns det till och med förklaring hur vapnet skulle ha skaffat?
Ja, det finns också med. Vapenbilden finns med stor tydlighet.
Ja, det är fantastiska uppgifter du säger. Hur har det känts att omkring och bära på de här under de 3 år som...
Det har varit fruktansvärt jobbigt att i 10 år känna till det här.
När fick du reda på det här?
Ganska snabbt efter det att Tingström dömdes till livstidsfängelse för de här sprängdåden. För han ansågs oskyldig och hänvisade till Amaltea-sprängningen. Han ansåg att hans sprängningar hade samma motiv. Att det fanns en rättfärdighet bakom. Mm.
Så du har känt till det betydligt längre tid än det att du har haft testamentet i din hand?
Ja.
Var finns testamentet?
Jag har lämnat allting till Palmegruppen.
Du har inte kvar?
Jo, jag har kvar originalen, men de har tagit kopior av allting.
Ja.
Men allt originalmaterial har jag inlåst i mitt kassaskåp.
Ja.
Vad är ditt intryck av deras reaktion i Palmegruppen på det här materialet?
Jag upplever det som att de känner det så att här har vi fått de avgörande pusselbitarna, men de måste få tid på sig att pussla ihop det gamla materialet med det nya. För det vet alla att det blir mycket sträng prövning när det här ska upp en gång till.
Ska mordet på Olof Palme äntligen få sin upplösning nu 11 år senare? Den så kallade bombmannen Lars Tingström var nära vän med Christer Pettersson. De satt samtidigt på Kumlaanstalten och Pettersson agerade ofta livvakt åt ensamvargen Tingström. Tingström dömdes till livstidsfängelse i december 1985 för 2 bombattentat. Han ansågs då av polis och åklagare vara en av Sveriges absolut farligaste män. Och han var misstänkt för ytterligare attentat, bland annat sprängningen av skatteskrapan i Stockholm. Och nu ska alltså Tingström i sitt testamente i detalj ha redogjort för hur han också beordrat och planlagt mordet på Olof Palme. Christer Pettersson sköt Palme och ytterligare 2 personer var inblandade enligt de här nya uppgifterna. Och motivet skulle helt enkelt vara Tingströms hämnd på det svenska rättssamhället. För Tingström hävdade under alla rättegångar att han var oskyldigt dömd för bombdåden. Och även när jag träffade honom i fängelset för 6 år sedan vidhöll han att han utsatts för regelrätta rättsövergrepp.
Jag har varit obekväm för myndigheten. Jag har avslöjat ruttenheten inom svensk åklagarämbete, och det tål inte Stockholmspolisen. Och då ska de ge mig ordentligt. Jag har träffat många människor i våra fängelser nu, och det sitter många, många feldömda. Det finns till och med flera helt oskyldiga.
Och du är en av dem?
Jag är en av dem.
Tingströms hat mot myndigheter och samhället i stort skulle alltså vara motivet för mordet på Olof Palme enligt Tingströms eget testamente. Och frågan är nu förstås hur palmutredarna bedömer de här nya uppgifterna.
Pelle Svensson har vänt till oss och lämnat en del uppgifter, men vad det är för någonting han har sagt, det vill jag inte utveckla.
Kan du säga om du tycker att det är intressant? Är det någonting ni jobbar med överhuvudtaget?
Ja, vi har tagit emot uppgifter från Pelle Svensson som vi tittar på och ser om det kan leda oss någon vart.
Förundersökningsledaren Jan Danielsson är alltså försiktig i sina officiella kommentarer. Men när vi ikväll talat med 2 av palmutredarna står det klart att visst har testamentet väckt nytt hopp i Palmegruppen. Men för palmutredarna har ju uppgifterna varit kända i flera månader, och hittills har det varit svårt att leda Tingströms uppgifter i bevis. För hans påståenden måste ju nu i sin tur kontrolleras och verifieras. Men det är uppenbart att bevisläget mot Christer Pettersson är ett helt annat idag än för 8 år sedan när han frikändes av Svea hovrätt. Flera nya omständigheter har kommit fram sedan dess. En av de viktigaste var vapenhandlaren Sigge Cedergren, som även han på dödsbädden talade ut för palmutredarna och förklarade att han gett Christer Pettersson mordvapnet. Även kamrater till Pettersson har under det senaste året vänt sig till polisen och förklarat hur Pettersson till och med erkänt mordet på Olof Palme. Och en av dem berättade i Rapport i fjol.
Ja, dels han skrutit om det i förtäckta ordalag.
När du säger förtäckta ordalag, får jag bara fråga, när du säger förtäckta ordalag, vad är det för ordalag exakt då?
Ja, det är i stil med att han sa då att det var nog jag som sköt. Och ibland har han sagt faktiskt att det var jag som sköt.
Och utöver de här vittnesuppgifterna har nu kanske polisen fått hela scenariot serverat kring mordet på Olof Palme i Lars Tingströms testamente. Kanske är det så.
Tingströms krav var det här, att om den lejde mördaren ordnar upp sitt liv och får ordning på sitt liv, då får aldrig testamentet offentliggöras.
Men du anser att så har inte skett?
Så har inte skett. Och det innebär väl ett indirekt svar på vem gärningsmannen kan vara.
Och då kan det leda till ett gripande som du ser. Och att man klarar upp det en gång för alla.
Ja, det hoppas jag. Det var jobbigt att det har tagit sån tid också. Från januari och fram till nu. Men jag hoppas att de påskyndar arbetet. Och det var ju mer eller mindre en olycka att det här kom ut i media.
Den sista frågan, känner Christer Pettersson till testamentet? Han kan ju läsa. Ja. Han har känt till det innan.
Han har känt till det hela. Han är informerad om testamentet.
Han är informerad om dess
innehåll. Ja.
Och vi har i eftermiddag varit i kontakt med Christer Pettersson, men han vill inte ge någon intervju om han inte får 10 000 kronor i arvode. Reporter var också Per Helmersson. Advokat Pelle Svensson har gjort helt rätt som har hållit tyst om det här testamentet. Inte ens om det gäller uppgifter om ett statsministermord så får advokaternas tystnadslöfte brytas, säger lagen.
Den 20 mars 1997, kvällen. Turbulensen fortsätter.
God kväll. Efter de sensationella uppgifterna igår från advokat Pelle Svensson om Palmemordet så säger polisen idag att man ska leta efter mordvapnet i Klara sjö i centrala Stockholm. Och dessutom så har palmutredarna redan undersökt den så kallade bombmannens förra bostad i jakten på nya bevis.
Här i vattnet vid Klara Bergsbron i centrala Stockholm har den så kallade bombmannen uppgett att mordvapnet dumpades. Trots att uppgifterna funnits i 3 månader hos palmutredarna är det först nu man planerar att dyka här.
Vi har diskuterat vilka möjligheter skulle kunna finnas att bland annat på den platsen då undersöka om uppgifterna kan vara riktiga.
Pelle Svenssons uppgifter har redan lett till att palmutredarna genomsökte bombmannens förra bostad i jakten på nya bevis. Eftersom det framkommit att Christer Pettersson och bombmannen Lars Tingström brukade provskjuta olika vapen i en bunker under huset.
Ja, vi har ju då orienterat oss till exempel ute hos Tingström på Ingare.
Men hade ni inte varit där tidigare? För Tingström har ju förekommit tidigare i den här stora palmutredningen.
Vi har inte varit där inom ramen för palmutredningen, men däremot så gjordes det ju mycket noggranna undersökningar på den tiden som Tingström var misstänkt för bombattentat. Men de undersökningarna var ju inte inriktade på sånt som intresserar oss i det här läget.
Men de undersökningar ni har gjort nu, vad har de visat då?
Ja, det är jag inte beredd att tala om nu.
Förundersökningsledare Jan Danielsson är alltså försiktig även idag med att värdera advokat Pelle Svenssons uppgifter. Hans företrädare däremot, Anders Helin, som ledde palmutredningen i 11 år och precis nu lämnat utredningen och gått i pension. Han är betydligt mer frispråkig idag. Han säger att uppgifterna om bombmannen och Christer Pettersson är oerhört värdefulla. Och det var just Anders Helin och en polis ur Palmegruppen som höll det första förhöret med advokat Svensson för 3 månader sedan, den 19 december i Sundsvall.
Man kan ju säga att det som nu har kommit fram, det bekräftar och stärker misstankar som vi redan hade 88-89. En av våra hypoteser när det gällde motivbilden, det var just den att Tingströms samhällshat och Tingström själv, han fanns någonstans där i bakgrunden. Som, ska vi säga, inspiratör till mordet. Men då hade vi väldigt lite uppgifter om detta och det gick inte att komma någonstans med.
Vad hade ni för uppgifter då?
Ja, vi hade uppgifter av en kamrat till Christer Pettersson som under polisutredningen hade berättat detaljer om Christers Palmehat framförallt. Men när han väl satt i vittnesbåset i tingsrätten så bytte han fot helt och hållet och ville inte stå för vad han hade sagt tidigare.
Men hur mycket visste ni då om Tingströms och Petterssons vänskap och vad den då i sin tur skulle kunna leda till?
Vi visste inte särskilt mycket mer än att det fanns en relation dem emellan, att de hade blivit bekanta på någon fångvårdsanstalt, att de hade umgås efter det, att de båda var frigivna och sådana här saker. De hade väl suttit i bägge haft några funktioner i det här fångarnas förtroenderåd, tror jag det heter. Så att kopplingen fanns där ju, men vi hade ingen så att säga fördjupad kunskap om de här relationerna, mer att de kände varandra och att allting pekade på att Pettersson var en stor beundrare utav Tingström och hade stor respekt för honom.
Men nu när du har fått de här upplysningarna, uppgifterna från Pelle Svensson, har du också själv stärkt i din tro att det kan vara så här det har gått till?
Ja, jag tycker att det här stärker misstankar. Det stärker vår hypotes, ska jag säga, snarare.
Men Anders Helin säger samtidigt att även om nu Lars Tingströms uppgifter på dödsbädden skulle vara sanna, kan det vara svårt eller kanske till och med omöjligt att få uppgifterna kontrollerade och verifierade. Frågan är helt enkelt, hur ska en död mans bekännelse kunna kontrolleras om alla utpekade förnekar allt och ingen annan bevisning finns?
Men det är ett dilemma naturligtvis, självklart. Man kan ju föreställa mig, så att säga, försöka verifiera de kontakter som har funnits mellan gruppen med hjälp av handlingar och annat. Det finns ju spaningsiakttagelser och sånt. Möjligtvis finns det människor i kring den här kretsen som man kan hålla förhör med och fråga om de kan hjälpa till, så att säga, och kasta något ljus över det här. Men här blir svårigheter, det är helt klart.
Men det finns också många frågetecken idag kring advokat Pelle Svenssons utspel och det så kallade testamentet. Det visar sig nämligen att det Pelle Svensson kallat testamente i själva verket är minnesanteckningar där Svensson skrivit mycket själv.
Ja, det finns både noteringar från Pelle Svenssons egen hand i form av minnesanteckningar och annat, och från Tingströms hand också, men det är inte ett testament i juridisk mening, något sammanhållet dokument på något sätt.
Det är inte något testament alltså, utan mer fråga om en intervju som Pelle Svensson har gjort med bondmannen Lars Tingström. Intervjun är dock undertecknad av Tingström, hävdar Pelle Svensson.
Advokat Pelle Svensson har idag varit upptagen med en narkotikarättegång i Malmö. Men i pauserna av frågorna rört hans kontakter med bondmannen Tingström om det så kallade testamentet, som ju enligt Svensson kan leda till en resning i Palmemålet. Det går att bevisa att dokumenten är skrivna av Tingström själv, menar Svensson.
Namnteckningen finns, det skriver man på maskin, skriver man väl en namnteckning längst ner. Den skriver man inte med maskin. Jag tycker här börjar att få orimliga proportioner.
Har du varit i kontakt med Christer Pettersson om det här?
Nej, varför skulle jag kontakta honom?
Men Christer Pettersson har fått reda på vad som står i det så kallade testamentet.
Ja, det har han fått.
Hur har det gått till?
Eller Tingström har fått det.
Har Tingström berättat för Christer Pettersson?
Nej, men jag vill inte kommentera mer nu, för det är för mycket. Det går inte att ha det här.
Men du kan berätta hur det gick till, så att säga.
Nej.
Sen får han väg till flygplatsen. Men tidigare hade han berättat att spelklubbsägaren Sigge Cedergren lånat ut mordvapnet till Christer Pettersson redan 1984.
Han tillhandahöll det vapnet till undervärlden. Inte bara till Christer Pettersson och Tingström.
Vad användes vapnet till mer då i så fall?
Det vet jag inte. Men det kan man väl gissa sig till vilka sammanhang det var.
Men det här var alltså inte den gången man lånade vapnet innan mordet då?
Nej, det var det inte. Det var första gången det lånades, när han skulle jobba som livvakt åt Tingström och behövde ett vapen. Men jag tror att det är den slutliga lösningen. Men det kan ta sin tid innan vi får det här på en domstolsbord och får en domstol som fäller utslag. Men jag tror att det så småningom blir fällande dom också.
Men om det nu är så att Tingström hade sånt stort hat mot samhället, skulle inte även det här kunna vara en del av hans hämnd, att han så att säga tar på sig Palmemordet?
Det tror jag inte. Nej, inte när han sa så 2 månader efter mordet att, och när livstidsdomen vann laga kraft, att Palme fick plikta för sitt liv för horbockens skull. Det var ett rakt besked. Jag tvivlar inte på den sekund. Det skulle han inte säga om det inte var sant.
En ny rättegång mot Christer Pettersson är naturligtvis inte utesluten, men i praktiken så blir det svårt att få till stånd en sån. Det säger en hög jurist som Rapport har talat med.
Christer Pettersson dömdes visserligen till livstidsfängelse i tingsrätten i juli 89. Men 3 månader senare frikändes han i hovrätten. Och frågan är nu hur mycket som krävs för att få till stånd en resning mot Christer Pettersson.
Ja, det är att det finns tillkommande bevisning som sannolikt, om den hade förelegat vid tidpunkten för prövningen, hade medfört att man hade fått en fällande dom. Och eftersom bevisningen vid förra tillfället var ganska stark enligt min möjlighet att kunna bedöma det, jag tänker då närmast på Lisbeth Palmes utpekande av gärningsmannen, så skulle egentligen tillkommande indicier kunna ha sån styrka att det skulle räcka till för en fällande dom.
Men realistiskt sett blir det nog svårt för en domstol att ställa utom allt rimligt tvivel att det var den redan frikände Pettersson som mördade Olof Palme. För trots att Lisbeth Palme pekade ut Pettersson vid en konfrontation blev den konfrontationen delvis misslyckad. Bland annat på grund av att Lisbeth Palme krävde särbehandling. Konfrontationen spelades inte in, Petterssons försvarare deltog inte och Petterssons bild hade också visats i en tidning. Och inte ens om Pettersson själv erkände mordet idag så skulle saken vara avgjord.
Du har inte någonting att hämta rimligen från den misstänkte gärningsmannen själv. Eftersom ju den utsagan är fullkomligt sönderstrimlad av alla års behandling av honom i massmedia.
Det var under en föreläsning på universitetet i Umeå i tisdag som advokat Pelle Svensson först avslöjade de nya uppgifterna om Palmemordet. Och att han gjorde det högst avsiktligt, det tror i alla fall studenterna. Pelle Svensson själv hävdade igår att det skedde av misstag.
Jag har ju lovat Palmegruppen att det ska inte komma ut detaljer om det här i media. Det är väldigt olyckligt det som har hänt idag att det läckte ut det jag sa på en föreläsning vid Umeå universitet igår. Där jag pratade inför studenterna och de var väldigt kritiska mot svensk rättsväsen att det inte hade klarats ut.
Nu är det lite av falsk blygsamhet advokat Svensson nu sprider. Enligt studenterna kopplade Svensson greppet direkt. Bombmannens testamente avslöjades. Dessutom erbjöd studenten under föreläsningen möjlighet att till kraftigt rabatterat pris köpa Svenssons böcker Skymningslandet och Sanningens eld.
Jo, han började föreläsningen och kom ganska snart in på det här fallet med bombmannen som han har haft hand om. Och från den här delen då så kom han in på vem som var Palmes mördare.